För det mesta känner jag inte särskilt mycket alls, om jag ska vara helt ärlig. Varken lycka eller olycka. Snarare pendlar jag nog mellan en upplevelse av nyfikenhet och intresse och en känsla av tristess. Men ibland, ja, då svämmar hjärtat över.
Jag trodde nog att lyckan skulle vara ett mer konstant tillstånd. Att när jag blev lycklig så skulle allt kännas lyckligt, mest hela tiden. Nu har jag insett att lycka för mig, det är de där små stunderna som lätt flimrar förbi om jag inte är närvarande och stannar upp och verkligen känner dem. Stunder av lycka kan komma precis när som helst, bara jag är villig att möta dem. Jag heter Maria Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Tjoho! Det är ett nytt år.
Nytt år. Nya möjligheter att dricka te.
Ja, absolut.
Och du outade ju här precis innan vi satte igång inspelningsapparaten här att du har inte druckit te på flera dagar.
Nej. Vad sa jag att jag hade druckit istället då?
Du hade druckit champagne och kaffe.
Ja, helt underbart.
Ja. Det är ju nästan häda i känslosmart grottan här.
Ja, men det kan det faktiskt vara. Men nu var det så där att jag också jag tog ju en tepåse och satt och sniffade på och bara längtade till teet nu. Mm. Så att, ja, nu är ordningen återställd.
Men är det så där att te är vardag för dig och att är det inte vardag så blir det inte så mycket te?
Nej, men jag vet inte. Jag tror att mitt tedrickande det har inte varit så jätteaktivt egentligen förrän vi började podda. Alltså på senare år. Jag har drack jättemycket te förut. Men om det är vardag. Nej, men jag vet inte. Jag har nog ingen koppling till det. Men jag har ju mina favoritstunder när te är liksom livet. Apropå dagens tema kan jag känna väldigt, väldigt mycket lycka. Om jag ska iväg på något möte eller uppdrag eller någonting. Sätter mig i bilen på morgonen. Och har laddat med te. Och drar iväg. Och allra helst om det har varit, nu har det inte varit så mycket den här vintern, men att man får skrapa rutor och det är så här lite jobbigt liksom. Och sen kliva in i bilen, dra på värmen och så dricka varmt te och köra iväg. Det är lycka. Det är sådana te-stunder som...
Ja, men det, jag kan faktiskt riktigt känna hur det pirrar i magen bara av att höra dig berätta.
Ja,
det låter ju alldeles underbart. Jag tänkte idag på vägen hit att jag har ju abibliofobi. Vilket innebär rädsla för att inte ha något att läsa. Nu är det,
ett riktigt ord?
Ja, precis. Man kan hitta på vilka fobier som helst. Men det är inte jag som hittar på det. Utan det kom jag på att jag hade redan under college. Och sen var det min kompis, eller vår gemensamma vän Gita, som sa att ja, det finns en fobi. Och den har jag och min mamma också. Det jag insåg då var ju att jag, när jag inte har något att läsa så kan jag få liksom som en känsla av panik. Och jag låg så här en gång och läste på baksidan på en shampooflaska. För att, ja men du vet, att jag hade inget att läsa.
Ja.
Nu är det inget man drabbas av. För man har ju hela tiden tillgång till något att läsa. Om det är så man önskar. Om det inte är strömavbrott och det är wifi, att det är trasigt och så. Men det var verkligen så här förskräckligt. Men nu har jag fått ytterligare en fobi som är det här. Och jag vet inte det. Skräcken att inte ha tillgång till varmvatten är min fobi. Och det är ju, man kan ju säga så här, rädslan för att inte ha möjlighet till te. Men jag tror att det är liksom rädslan att inte kunna värma vatten. Vi var i Romme och åkte skidor här strax före jul. Så bodde vi på hotellet och den här människan som arbetade i receptionen verkade vara lite ny på jobbet, om man uttrycker det så. Och sen så ville min man, han ville ha en öl och det var en lördag så man kunde inte gå och handla någonstans. Så då åkte jag ner till receptionen och köpte öl. Och det grejade den här personen och jag åkte upp igen. Och sen kom jag på så här, men det finns ingen vattenkokare! Så då åker jag ner igen och frågar så här, men finns det en vattenkokare att låna? Och då blev det väldigt svårt. Nej, det gick inte. Och det här skulle du ha sagt redan när du checkade in. Och ja, men du vet, någonstans där så kände jag så här. Nej, men jag får ta det här som en utmaning att klara mig utan te. I, ja, vad det nu kan ha varit. Fram till frukosten, det var ju nästan 12 timmar. Och jag kände mig väldigt nöjd med mig själv att jag faktiskt klarade det. Så att jag kan hävda att det här teberoendet fortfarande är på en hanterbar nivå. Och jag fick ju inga så här ordentliga abstinensbesvär eller sådär. Nej, men det funkade rätt bra. Men om jag får välja så går jag ju inte utan... Ja, men alltså, om jag får välja så här, inte ha något att läsa eller inte ha tillgång till varmvatten, så är de nog ungefär på samma nivå nu.
Det är lika jobbigt. Mm. Men har du lärt dig så här göra upp eld med pinnar och sånt?
Nej, nej. Det jag har tänkt göra det är ju att skaffa mig en resevattenkokare så att jag aldrig behöver vara utan den. Och komplettera det med termosmugg, termos och resevattenkokare. Så, men om det skulle bli krig eller någonting, då behöver jag ju verkligen tänka till. För det här med... Om jag inte har tillgång till el och inte kan värma vatten på spisen eller i vattenkokaren, så då får jag ett problem.
Mm. Ni måste installera vedspis.
Ja, men det har vi.
Ja. Då så.
Kan man, ja, det kan man såklart koka vatten i det. Undrar, säger så här.
Ni måste också använda vedspisen, hör jag.
Ja, ja, men det har, men jag har aldrig tänkt att man kan använda det till annat, bara en för mys.
Mm. Ja, men jag menar en riktigt gammal spis som man lagar maten på.
Jag har en öppen spis, har vi. Ja, men ja, inte ja. En vedspis, nej.
Ja, men du ser, vad mycket spännande det kommer ur det där.
Ja.
Ja.
Ja, men det kan man väl säga var min incheckning då, att jag checkar in med mina fobier. Hur har du det just nu?
Ja, jag är fobifri just nu i alla fall. Ja, men jag har det bra. Jag har haft det väldigt lugnt. Jag träffade någon granne här för någon tid sedan ute i skogen när jag ute gick. Och det var redan bara så här typ på... dagen efter annan dag eller någonting. Och sa att ja, nu har det varit ledigt ett tag och det var jättelugnt och skönt och nu är det tråkigt, sa jag.
Sa du det?
Ja, jag kom på mig själv med att uppleva att det var ett, jag menar, det var så otroligt lugnt. Det var lite annorlunda helger och sådär än vanligt, för vi har inte varit samlade som vi brukar. Så det blev extra lugnt. Men nu har jag ju fått ta igen det och varit tillsammans med mitt barnbarn 4 dagar och 2 nätter på raken här. Så nu är det lugnet har flytt. Så att det, i och för sig, det är också lugnt så. Men det blir väldigt aktivt när man har med en nästan 2-åring att göra. Så det har varit helt fantastiskt. Det var liksom en energi, liksom injektion i det här lugnet. Först behövde jag ju säkert lugnet. Men sen behövde jag få bli lite omruskad och krypa på knä och... Ja, men du vet, man upptäcker allting. Det är små saker som är liksom, som man aldrig tänker på annars. Bara det här med att släppa ut hunden på baksidan som vi gjorde i morse så att hon fick gå ut och kissa. Och hur spännande det är att stå och titta på hunden genom fönstret i dörren när hunden går upp för trappan och går och sätter sig och kissar uppe i skogen på baksidan. Det är sånt där som, ja, men jag gör det varje dag. Men jag har aldrig tänkt på hur fascinerande och spännande det kan vara att vänta på hunden som ska komma tillbaka. Liksom. Mm. Det är det som är så roligt att hänga med barn. Man får återuppleva lite det här temat för dagen med lyckan och de här små stunderna. Liksom, att är man bara där så är det ju helt fantastiskt.
Mm.
Allting. Helt underbart. Mm. Så att jag mår bra. Jag är laddad inför att podda igen, och jag är också laddad inför att jobba med mitt där årets motto som jag inte haft.
Har du landat nu då?
Nej, det har inte det, för att jag måste ha ganska mycket egen tid när jag jobbar med det där. Jag kan inte bli störd liksom så här. Nu har inte jag upplevt det som störande, men nu har jag varit tillsammans med min man och min son och sen då med min dotter och hennes familj hela tiden, dygnet runt. Så att nu bara längtar jag till att alla ska gå till sina jobb och så jag får vara i fred. Så att det kommer. Det finns, jag har i alla fall lagt in lite text på vår blogg på Känslosmarts webbsida. Så att, där finns lite tankar. Men jag kastar väl ut när det är klart också.
Det får du göra.
Mm. Ja, men lycka då i dagens tema.
Ja, och det jag tänkte skulle vara rubriken för avsnittet är du lycklig?
Mm.
Frågetecken. Och att vi tar oss an det liksom från det perspektivet. På vägen hit nu så pratade jag i telefon med en kompis. Och då berättade jag att vi skulle podda om det här. Och vårt samtal ramlade in i det här med den här upplevda förväntan. Att man ska vara så jävla lycklig hela tiden. Att man tänker sig att det är en så här tillstånd som man ska försöka uppnå. Att det är eftersträvansvärt att man ska gå runt som på små moln hela tiden. Annars, Annars har man gjort något fel liksom, som människa. Det tyckte jag var en intressant.
Mm.
Jag ville bara inte tappa bort den tråden. Den känns inte som att den kanske där man skulle öppna. Men det kändes ändå så. Ja, jag ville inte glömma bort det.
Men har du haft det så i ditt liv tidigare? Eller nu tror jag inte kanske att du har. Men tidigare att du trodde att det var så. Att det var de
alltså, jag tror att det hör ungdomen till.
Mm.
Om man inte har fått samtal om såna här saker. Jag gick ju hela tiden och väntade på liksom, när ska livet börja? Och då såg jag också framför mig lite som du pratade i din inledning. Att då blir jag lycklig och då ska det vara så. Liksom.
Sen är det klart.
Ja, ja. Och sen lever vi lyckliga alla våra dagar. Liksom. Lite så.
Och jag tyckte också att det här med kärlek och att träffa sin liksom, livspartner eller till slut liksom, vem fan som helst. det var det som var vägen till lycka också. Att det gick också via en partner på något vis. För det är också någonting som skickades ut väldigt mycket. Väldigt tydligt att det var tillsammans med någon annan. Som man skulle leva ihop med. Som man skulle bli lycklig. Och det kan ju verkligen innebära. Det kan ju finnas väldigt mycket lycka och glädje. Och fint och fantastiskt i kärleken. Och i relationer och allt det där. Men det har jag lärt mig. Att lyckan är inte egentligen kopplad till min partner så, utan den kan ju uppstå liksom precis när som helst. Mm. Och sen är det ju fantastiskt om man liksom synkar det där och man upplever lycka och så ungefär samtidigt. Då är det ju extra härligt. Men är det så fortfarande? Tror du att unga som växer upp idag, har de samma?
Jag tror de har det ännu mer. För att de dessutom matas med den här en ännu mer uttalad bild av att det faktiskt är något som man kan uppnå. Tror jag. Och den här jämförelsestressen som man är i. Jag såg något på Instagram häromdagen som var väldigt besvärande. Eller jag vet inte hur det var väldigt. Det gjorde mig illa berörd. Och det var en tjej som jag är bekant med. Som är i mina barns ålder. Och av någon anledning så följer jag henne på Instagram. Och hon hade lagt upp någon bild på sig själv. Från ett badrum där man ser liksom, du vet, kroppen, man ser inte ansiktet, det får man väl säga var liksom gott omdöme. Men, och den här bilden då, när den dök förbi i mitt flöde, den hade ju någonstans, du vet, så här, 300 likes och folk skrev kommentarer som, åh, finaste, hur får man vara så fin? Och ja, du vet, bla 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 bla. Och jag tänker att lägga upp en bild på sig själv som är någonstans gränsar i alla fall till pornografisk när man inte har fyllt 15. Det är något så här brutalt osunt i det.
Mm.
Och jag tänker att när man då får alla de här likesen och alla kommentarerna och så tänker jag att det ger väl liksom någon sorts upplevelse av lycka i stunden. Men jag tänker att det är lite så här kissa på sig lycka. För jag tänker att det finns ingen. Jag har svårt att tänka mig att man kan lägga upp något sånt utan att sen få ångest. Jag tänker att jakten på den här lyckan, som man, den här glitter konfettilyckan, leder till. Den har en baksida. Så jag tänker att den lyckan som du pratar om, det här med att stå och titta ut genom fönstret och vara liksom. Det här i bliss, liksom, att vara hänförd över vardagshändelser. Har ju ingen baksmälla. Det är inte som att ditt barnbarn kommer att må dåligt för att hon har tittat ut genom fönstret. Mm. Eller att du kommer att må dåligt för att du upplevde det med henne. Det finns ingen baksida där. Det kanske också är en definition på lycka. Eller att det är en aspekt av lycka. Att den lyckan man ska jaga är ju den som inte också liksom har kommit med en eftersläng.
Mm, mm. Jo, för då tänker jag, dels är det de där liksom att exponera sig, att söka det här liksom, som man får utifrån, likes och ja, överhuvudtaget kommentarer redan innan sociala medier och det fanns, att få det utifrån så. Och också det här kickar man får av att göra vissa saker eller köpa vissa saker eller berusa sig på olika sätt. Jag menar allt det här som ger någon slags efterdyningar eller en baksmälla av något slag liksom. Men hur vet man egentligen, alltså jag landar också i frågan, liksom, vad är egentligen lycka? Hur vet jag att jag upplever lycka?
Alltså lyckan, definitionen på lycka, om det var någon östmänniska sa ju att lycka är frånvaron av smärta.
Mm.
Och det tycker jag är en fin definition. För lycka är inte det här, och det sa jag också till min kompis när vi pratades vid i telefon, att det här med att vara så här jättelycklig, alltså, det är så jobbigt, jag orkar inte vara det. Ja, men som när vi hade fått bokkontrakt, och man blir så här, wow, och det bara bubblar i kroppen, och sen en stund så bara, nej men nu måste jag sluta, jag orkar inte det här längre. Att det här, att det är lika utmattande egentligen som att vara väldigt rädd, eller att vara arg, eller... Alltså det här med att jag känner att lycka, det jag eftersträvar, det är ju det här att vara i lugn.
Mm.
Där det inte sker så mycket, utan att där, men där hotsystemet inte är aktiverat, utforskningssystemet inte direkt aktiverat heller, utan trygghetssystemet. Att få, vara, att få vara i trygghetssystemet som någon sorts grundläge, det tänker jag är liksom lycka. Hur tänker du?
Jo, men jag håller med, därför att det, att där har jag verkligen landat i att det är det som är den här äkta lyckan som inte ger baksmällan, så att säga. Men att jag under stora delar av mitt liv har ju verkligen handlat om att vara inne i och få de här kickarna och det här ruset, för jag har ju älskat det där lyckoruset.
Det som jag tycker är jobbigt, det tycker du är liksom härligt.
Ja, jag tycker fortfarande att det är härligt, men det är ingenting som jag på samma sätt jagar efter eller förväntar mig att jag ska få varje dag eller så, eftersom det också, jag har betalat sånt himla högt pris för att vara i det där så himla mycket. Och jag har också förstått, ja men det kan ju också, ja men det kostar verkligen energi. Men det fattade inte jag, för jag upplevde bara att man fick så där. Och jag hör ju fortfarande massor med människor säga det, att ja men det ger ju så mycket, det är så härligt, och så ser man hur de, så man, jag vill bara liksom, ja okej, men se till att gå in i trygghetssystemet.
Jo men det, och precis, för att det man ska, visst det ger, men det ger inte återhämtning.
Nej.
Så att det är väl det man behöver liksom tänka på. Vad ger det? Jo, men det ger en känd upplevelse av att vara levande. Det ger guldkant till livet. Det ger ett rus. Ja, men det ger inte återhämtning.
Nej.
Och när man säger att det ger så mycket, så tror jag att man tänker att det fyller på något vis. Men det gör det inte. Alltså det häller ur, men det häller ut härliga grejer.
Mm. Ja, verkligen. Nej, men och den här andra sortens lycka som är mer att... vi kanske bara ska säga att det är nästan full storm ute. Ifall det låter konstigt i bakgrunden så är det... sådär, jag hörde hur det... Boom,
och om det inte låter så kanske du tror att vi bara luras.
Ja, precis.
För att göra bara lite speciella sådär.
Ja, eller hur? Lite häxiga.
Vi skulle kunna säga att vi sitter på någon sån här öde ö och... Ja, vi är inte säkra på att dieselgeneratorn kommer att klara det, så att vi vet inte om vi kommer att överleva natten.
Nej, eller hur? Utan te?
Ja, nej!
Nej, vi sitter på vårt vanliga ställe, tryggt och säkert. Nej, men det jag skulle säga var, tror jag, någonting åt att den här, att vara i stunden och få det, idag så behöver jag vara i trygghet. Jag behöver vara i lugn och harmoni för att få den här lilla puff. Istället för wow, lyckan, så kommer det lite som en puff. Och så kommer det någon liten, det kan vara att liksom jag luktar på något. Jag tittar på något. Alltså jag känner lycka banne mig när jag luktar på en tepåse. Min favorit
är det. Det är fantastiskt.
Då jag blir så lycklig. Det är någonting som jag skulle säga att det senaste... ett eller två åren har jag börjat uppleva starka lyckokänslor kopplade till dofter. Det har jag aldrig varit med om tidigare, medvetet. Nu kan jag verkligen så här lukta på någonting och njuta mycket mer av det än när jag faktiskt smakar på det. Så, och det gäller liksom, det gäller te, det kan gälla vin eller godis eller whatever. Mm. Det är rätt häftigt.
Ja, verkligen.
Ja, så det är också någonting att och det tror jag har kommit av att jag... Eller jag vet inte, det var någon som sa till mig att det är vanligare när man blir äldre. Att doftsinnena liksom skärps och att det på något vis blir starkare. Ja, det skulle jag, det har jag inte kollat upp, så jag vet inte om det stämmer. Men ska väl ha någon fördel med att bli äldre också.
Ja.
Bortsett från att man får leva. Men
kan det inte bara vara så enkelt att när man inte... bara fokusera på där det är högst volym.
Mm.
Att man också börjar liksom, ja, att, ja men tänk dig så här, att du äter så här jättestark mat varje dag i hela ditt liv. Och då kommer ju inte en ostmacka smaka någonting.
Mm.
Men om du slutar äta jättestark mat, så kommer ju den här ostmackan kunna vara som en smaksensation
Mm.
Och om du dessutom är lite hungrig och har tid att äta så kommer du ju ja, men känna hur brödet doftar och mm. ja, men du vet. Att,
mm.
Så att det där är en konsekvens av en mindful livsstil.
Mm. Jo, men och det är väl det som allting landar i liksom, när man pratar om lycka och att fånga, att vara med i stunden. Att vara närvarande, mm. att vara mindful, att ta emot det som sinnena liksom hela tiden upplever. Men mm. om man har ett för högt stresspåslag eller förväntar sig att det ska vara liksom fyrverkeri och konfetti och champagne och hummer, och så missar man liksom att en kopp te och mm. en ostmacka kan ge samma njutning. Mm. Det är verkligen det, ja, men det är, stress är ju lyckans värsta fiende skulle jag säga.
Ja, och så tänker jag också det här med att den här volymknappen då, den kan man ju liksom jobba väldigt mycket på liksom, att vrida ner och vrida ner och vrida ner. Men utanför oss så är det ju hela tiden krafter som vrider upp och vrider upp och vrider upp. Som vill tala om för oss att om du köper det här så kommer du må bättre. Eller oj, ditt liv är inte komplett om du inte har en sån här. Och ja,
mm.
så. Så jag tänker att, och särskilt då för tonåringar där... Jag lyssnar på Sissela Natlis bok nu som är svinbra. Så om du inte har lyssnat på den så rekommenderar jag det. Du vet ju, du har ju läst den.
Jag har läst den.
Ja. Ja. Men du som lyssnar, jag rekommenderar verkligen hennes bok Distraherad heter den, va?
Mm.
Och där pratar hon ju om att ungdomar är mycket mer känsliga för det här liksom med att tillhöra gruppen. Och att det skapar liksom en större ångest i den som är ung. Att känna att man riskerar att hamna utanför gruppen. Och det gör ju också att man... Ja, men det är allt från märkeskläder till... Ja, men you name it liksom. Som man tänker då att man måste ha för att vara lycklig.
Mm.
Och sen tror jag att vi har liksom någon sorts kollektiv myt om att det går att vara jättelycklig hela tiden. Och där... Det tyckte jag att Anders Hansen sa väldigt bra i sin bok, som inte heter Distraherad men som heter Skärmhjärnan. Att det här med att vi är inte konstruerade för att vara lyckliga hela tiden, utan vi är konstruerade för att överleva. Och sen det här med att lycka är någonting som vi lyckas uppleva ganska ofta nu, eller har möjlighet att uppleva ganska ofta nu på grund av hur våra livsomständigheter ser ut. Men att det inte alls det som vi har liksom varit gynnat oss som art. Och där bör man också bli liksom smartare än sin hjärna. Så att man inser att ah, men du vill skydda mig från det här. Eller du vill att jag ska söka en korta belöning. Men nej, hold your horses. Det kommer inte vi göra. Vi sätter oss och luktar på en kopp te istället.
Mm.
Eller än att ge oss ut och shoppa. Eller då, alltså jag har ju tänkt nu inför det här året då att jag... När jag har liksom planerat min tid. Jag ska ge mig själv mycket mer tid på återhämtning. Och en av de grejerna som jag tänker att jag ska ägna mig väldigt mycket mindre åt. Det är ju det här liksom slösurfandet. Och jag är ändå vuxen. 44, fyller 45 i år. Och satan var det svårt.
Mm.
Att inte bara så här bara vips så sitter man ju där. Mm. Och jag bara, hur går det till? Och jag märker hur jag tänker så här. Ja, men jag har ju bestämt mig för att inte göra så här. Och så har jag så här, men jag kan inte låta bli. Så tänk dig hur svårt det är för en tonåring.
Mm. Ja, som inte ens har kanske byggt upp någon erfarenhet av nackdelarna med det. Nej. Hela heller. Utan det finns, jo men någon säger att man inte borde, eller liksom, ja, ens föräldrar, eller man hör om ja. Det, eller läser om det, eller något så.
Så man förstår inte nackdelarna, ingen... och sen en mycket, nej. Mycket högre impuls som säger, vad gjort? Vad gjort?
Ja, visst. Och alla andra har gjort, varför ska inte jag? Mm. Liksom det, ja, nej men det är ju verkligen, det kan vi liksom på något vis inte kräva av en tonåring att de själva ska fatta och ta ansvar för. Nej. Utan där handlar det, alltså jag tror att det enda vi kan göra är liksom att försöka vara bra förebilder, mm. tänka efter hur jag själv gör och ha ett levande samtal,
mm.
och erbjuda annat, visa att det också går att uppleva liksom gemenskap, tillhörighet, få likes på andra sätt, mm. så att säga, genom att träffas eller whatever, ja, vad det nu är liksom.
Det mina barn blir absolut mest motiverade av, det är ju att ha publik när de musicerar.
Mm.
Så när vi firade nyår så hade vi ju gäster då som var publik och även deltog i musicerandet. Men de blir så här, inför att vi skulle ha folk över och vi sa att vi kommer musicera, vi ställde upp alla musikgrejer i vardagsrummet, vet, högtalarna, trumsetet, ja men rubbet liksom. Och så i flera dagar innan så tränar de och var så här jättepepp. Och sen ja, så spelar de och tyckte det är jättekul. Och sen har liksom det här intresset att spela tillsammans hållit i sig liksom efteråt. Så jag tänker att det här med att få liksom fysiska applåder och tummar upp från sin omgivning funkar ju också.
Ja, men absolut. Och det är ju livsviktigt. Vi behöver ju det. Och särskilt barn, yngre barn behöver ju det för att deras hjärna överhuvudtaget ska utvecklas. Mm. Det är ju liksom, det är ett sätt att bidra till att hjärnans växer. Att vävnader, liksom, ja, jag vet inte vad det heter på hjärnspråk. Men,
ja.
Ja, så att det är ju livsviktigt. Nej, men att hitta varje individs ingång liksom. Mm. Vad är det som ger dig den där sköna känslan?
Mina barn älskar ju att spela kort också.
Mm.
Det tycker jag är jättetråkigt. Men
jag såg det på dig.
De tycker att det är underbart. Nej, men det finns några saker jag tycker är jättetråkiga. Det är att kolla på barn som spelar sport. Alltså fotboll eller you name it. Eller spela kort. Alltså sådana där spel. Helvete vad det är tråkigt.
Det är
väldigt tråkigt också att stå och frysa i en lekpark och titta på när någon gungar. Eller stå och gunga någon jättelänge.
Det är också tråkigt. Inte när de är små, då är det roligt.
Är det roligt?
Ja, jag tycker det är roligt. För jag älskar ju att gunga själv.
Ja.
Älskar den där hissnande känslan i magen. Så att jag lever mig in i det där liksom. Jag satt idag,
då är du en bättre idag, människa än jag.
Ja, men lite bättre har jag alltid känt att jag är. Idag, eftersom det blåste så hemskt, så vill inte jag gå ut med mitt barnbarn i parken. Men då har ju vi en gammal gungstol. Så här med jättelånga medar. Så då ville hon kliva upp i den. Och då satt ju hon och gunga i den. Och då kände jag liksom bara wow. Ja, det gillar jag faktiskt. Men däremot sitta och göra sandkakor. Det är inte kul. Men det här är ju också, apropå lycka då. Det handlar ju också om, alltså dels att få den egna, den här lyckokänslan. Om det är ruset eller den här lilla puffen. Men sen kan man ju också få det väldigt mycket genom att dela andra människors glädje och lycka. Och framförallt tillsammans med kanske sina barn och barnbarn och andra nära och kära. Sådär.
Och det är ju inte farligt att göra saker som man tycker är tråkiga.
Nej.
Om det är saker som till exempel spela kort med familjen eller stå och kolla på en fotbollsmatch. Så det, ja, här står jag lite tråkigt eller här sitter jag tråkigt. Och jag är så usel på att spela kort också. Jag är jättedålig på det. Jag ser liksom inte sambanden. Jag är ju rätt smart i vissa sammanhang, men nej, kortspel är inte min grej. Och så sa min man någonting, att men har du inte märkt att alla åttorna redan gått? Jag bara, va? Vadå? Sitter ni och tänker på det? Helt borta. Så i min familj kallas jag för korthajen. För att jag är, ja,
och det är inte ironiskt något positivt.
Nej, precis. Jag är antikorthajen.
Mm. Ja, just. Nej, men förr så, när jag var liten och växte upp och ganska säkert långt upp i åldern också, så trodde jag att alltså, tråkigt, om det var på den här sidan av en skala, så var lycka på den andra sidan. Men idag så tror jag snarare att ha lite tråkigt och att liksom vara i stunden kan göra att man faktiskt uppfattar. För att jag tänker, när man spelar kort eller tittar på någon tråkig fotbollsmatch som man egentligen inte skulle ha valt själv, så kan man ju faktiskt fokusera på andra saker i det där.
Ja, och jag är ju ändå lycklig. Jag har tråkigt, men jag är lycklig.
Ja.
Det är ju, jag är ju tacksam för att jag har en familj att spela kort med. Mm. Och att barnen vill spela kort. Och att jag får vara med fast när jag är så dålig. Det finns ju jättemycket som jag är lycklig över. Alltså, så precis, det är nog det här med att ha tråkigt och lycka som varandras motsatser. Det är inte alls sant. Utan lyckan är nog, går nog ofta liksom lite armkrok med tråk, tror jag.
Mm. Och med många andra, kanske mycket starkare känslor också. För att jag är ju till och med, och det tror jag har pratat om och skriver om i boken också, det här när min pappa blev väldigt sjuk och jag fattade att han inte skulle överleva, så kände jättemycket sorg och livsglädje och lycka. Och det var ju något helt nytt. Så jag hade aldrig kunnat fatta att, att jag skulle kunna känna lycka samtidigt som jag levde i så stark sorg.
Mm.
Så jag tror att vi många gånger kanske också förnekar oss själva att uppleva lycka. Därför att det finns vissa, man kopplar vissa olika händelser i livet eller olika känslor och tankar till att det har ingenting med lycka att göra. Och då kanske man går miste om upplevelser helt enkelt.
Och sen också att man tänker att jag får inte lov att vara lycklig om inte alla andra också är det.
Mm.
Eller så länge det finns saker, så för länge det finns människor som svälter, så har jag liksom inte, får jag inte lov att känna lycka.
Mm.
Att lycka är på något vis...
Och det är villkorat på något vis.
Ja, men
i stort eller smått. Mm. Mm. Nej, men det kanske är någon sån här, om man ska ta med sig någon livs, vad heter det? Visdomsord härifrån då. Så att inte villkora sin egen eller andras lycka. Och att vara öppen för, bara medveten om att den kan dimpa ner. Även om man har tråkigt eller befinner sig i tillstånd som man vanligtvis inte skulle förknippa med lycka. Men om du skulle berätta om något tillfälle i ditt liv när du har upplevt stark lycka.
Jo, men då brukar jag alltid ta exemplet att titta på barnen när de cyklar. Mm. Nu är ju mina barn 13 och 15, så då är det inte riktigt samma feeling. Men att se en 5-åring, 6-åring, 7-åring cykla lite så här halvsvajigt. Ja, när man den här friheten som man inser att de känner och den här utvecklingen. Och jag minns ett tillfälle när vi åkte hem från skolan, eller jag hade hämtat dem då. Och så cyklade vi hem och så hade det regnat och så kör ju barnen förstås i alla vattenpölar de hittar. Och båda två hade så här en brun rand upp för jackan, för de hade inga stänkskärmar där bak. Och jag minns hur jag kände liksom den här lyckan i att det var en jätte stark lyckokänsla. Och jag har flera så här synminnen av när barnen cyklar. Och vi har en film när Kalle cyklar för första gången som är så rolig. Bara jag tänker på den blir jag alldeles så här bara...
Ja.
Ja, det. Mm.
Ja, men och där sätter du också fingret på någonting som att vi faktiskt kan återuppleva lyckliga stunder, att vi kan liksom recycla dem.
Ja.
Och att det kan ge precis samma starka känsla att ha ett minne av lycka. Det har gjort mig helt överrumplad ibland hur löjligt enkelt det är att påverka sig själv och känna glädje och lycka.
Men det är ju lätt att tänka så här, fast den här lyckan är ju inte värd någonting. För att det är ju bara ett minne.
Mm.
Eller den här lyckan är inte värd någonting. För det handlar inte om att jag har presterat någonting. Eller,
just det. Men så. Om man då är, som vi brukar säga, lite smartare än sin hjärna. Så kan man ju säga, man kan ju viska. Man behöver inte berätta för hjärnan. Att det här är ju faktiskt bara ett minne.
Ja.
Det här är ju recycling. Så fortsätter den liksom att skicka ut dopamin och liksom endorfiner. Och,
ja, och att inte kanske värdera. Ja, men att det är inte sådär att lycka... Att lyckan är inte bättre eller sämre, utan lyckan är en upplevelse och att man faktiskt har ganska stor makt att skapa lycka utifrån både hur man tänker, hur man pratar och hur man beter sig i stort. Så.
Mm.
Det är ju lite coolt. Mm. Det här minnet skulle jag lätt kunna plocka fram en gång i veckan utan att jag skulle...
Bli förstört.
Ja.
Eller precis missbrukas. Eller.
Ja, men jag och min man, eller han lyssnar, jag pratar. Men jag pratar ofta om hur gulliga barnen är. Och hur söta de är. Och hur fina de är. Och vad alla roliga grejer de har gjort. Och. Så det kan ju vara ett sätt. Det är säkert för att boosta mig själv med den här liksom sköna.
Mm. Verkligen. Så att både sätta ord på det som är i stunden. Och återanvända gamla minnen.
Ja.
Mm. Jag kom faktiskt att tänka på ett sånt där som inte jag tänkt på jättelänge när jag fick sån enormt stark lyckokänsla. Det var när vi bodde i ett hus på landet nere i Sörmland. Så bodde vi lite på en höjd sådär, eller man ska säga. Så nedanför oss låg en kohage. Och mellan två träd så hjälpte min man mig att bygga en gunga. Men han satte liksom bara vanlig planka och rep. Och sen liksom, när jag klev upp och gungade där så gungade jag liksom ut över kohagen ifrån vår uppfart kan man säga. Och en av gångerna när jag satt där, eller det hände flera gånger, men just en specifik gång, då kom de här korna som var kalvar eller så här ettåringar eller vad det var, fram och ställde sig under mig när jag gungade. Så jag gungade liksom ut över korna. Och det var så himla härligt. Och lyckan och kärlek. Som jag sa, jag älskar verkligen att gunga och att vara i naturen. Och att dessutom få den här beundraskaran med korna ja. Som bara stod där och tittade på mig och undrade, vad gör den här kvinnan? Ja, det bara poppa upp nu. Jag vet inte varifrån, men...
Ja, vad härligt.
Ja,
så jag den ska det framför jag mig.
Ja, återanvända.
Ja.
Mm.
Ja, men vad tänkte vi prata om nästa gång?
Ja, men då ska vi prata om något som kanske inte skänker så mycket lycka. Härskartekniker.
Oerhört spännande.
Men... Oerhört spännande. Mm. Och utmanande och svinjobbigt att bli utsatt för.
Och bra, tänker jag, att bli medveten om att man blir utsatt för. Så att eller... man inte bara går och tänker att man är fel.
Ja, men precis. Eller också bli medveten om att man själv utsätter ja. Andra för.
Mm. Mm.
För det måste jag nog tyvärr erkänna har hänt och kan tänkas hända igen.
För härskarteknik är ju i alla fall delvis emotionell manipulation. Alltså de är ju syskon liksom.
Mm.
Mm.
Ja, och syskon kivas, tänkte jag säga.
Ja.
Ja, men det blir spännande. Då har vi kanske varit... lyckliga nog för idag.
Ja, ja. Har du något annat lyckominne eller något lyckotips? Eller?
Ja, men mitt bästa tips är ju ut i naturen.
Mm.
Det är där det händer. Där känner jag mig lycklig som svar på frågan. Är du lycklig eller? Ja, när jag är i naturen. Det är det säkraste kortet.
Vi var ute med jycken häromdagen och då i skogen. Och så sa jag till min man att ja, men jag tror att världen skulle ju se så himla mycket bättre ut om alla spenderade en timme i skogen om dagen. Och han sa, ja men alltså det behöver kanske inte vara skogen utan ja, men för eskimoarna det är ju is och för beduinerna så är det ju sand. Men att vara i liksom någon sorts ursprungselement, mm. Vad är naturen för dig? Är det skogen också? Eller är det...
Ja, men numera är det verkligen skogen. Mm. Förut var det mer hav och strand. Men nu bor jag inte direkt vid hav och strand. Alltså den typen av så här milsvida stränder. Då kunde jag ju skylla på att det var bara där jag kunde vara lycklig. Och det var jag verkligen när jag tog mig till sådana ställen. Men nej, skogen har klättrat upp som en lyckoetta.
Så bra.
Ja.
Men då hörs vi mer nästa gång.
Ja, men det gör vi.
Hej då.
Hej.